Ja, idag handlar predikan om långfredagens budskap, korset. Och det är naturligt en dag som den här. Korset är ju det centrala temat i Bibeln och det finns ju väldigt mycket man kan hitta när man läser Bibeln utifrån det här temat korset. Och jag vill läsa ett par bibelverser till en början här, och det är aposteln Paulus som skriver om det. Och det är första Korintierbrevet 2:2 är det första. Och där talar Paulus om att det inte är på grund av en förkrossande vältalighet och någon väldig vishet som man förkunnade Guds hemlighet för korintierna. Utan han säger i vers 2, första Korintierbrevet 2:2. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Det var det viktigaste, det var det centrala hos Paulus. Det var det enda han ville veta av. Om man läser vidare i den texten ser man att han uttrycker att han var rädd och han var ängslig när han uppträdde hos korintierna. Och hans tal och hans förkunnelse var inte så där övertygande med vishet. Då tänker han på mänsklig vishet. Men han säger i vers 4, utan bevisade med ande och kraft. Sen avslutar han den meningen här. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Så det var där som var det centrala, det var där kraften fanns hos Paulus, det var korsets budskap. Det var det han predikade alltid. Och i Galaterbrevet 6:14, jag vill läsa det också här. Också aposteln Paulus som skriver. Galaterbrevet 6:14, men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Jag ska titta lite grann på korset här, och just utifrån med tanke på att det är långfredag, att Jesus dog för oss, dog för våra synder på korset. Det finns en berättelse om en predikant som predikade påskens budskap. Det hör ihop, jag vill säga det först, att långfredagen och påskdagen hör ihop. Så det är ju viktigt att man, det går inte att separera, utan korset och uppståndelsen hör ihop. Så det handlar ju om att få med båda sidorna i påskens berättelse. Men den här predikanten, han predikade, men han trassla in sig. Han tyckte det blev inte riktigt som han hade tänkt sig. Och han fastnade nere i graven. Han kom aldrig upp därifrån. Så att någon kommenterade att han tog åhörarna ner i graven men hittade aldrig ut. Det hoppas jag inte vi ska göra med budskapet här. Utan vi ska komma upp ur graven också. Vi ska inte stanna i graven. Men däremot så är korset, alltså långfredagen, det går inte att hoppa över det, även om man kan tänka så. Varför måste man ta med det? Det är så mycket lidande och död och sånt här. Det är väl bättre att koncentrera sig på uppståndelsen, men det går inte att separera de här två delarna, utan de är intimt förknippade med varandra. Man måste ha med båda sidorna. Det fanns en teolog, han är död sedan några år, som heter John Stott. Han skrev så här: när vi ser på korset så ser vi två saker. Jag gjorde det. Mina synder förde Jesus dit. Den andra sidan är: Gud gjorde det. Hans kärlek förde Jesus dit. Alltså det finns två sidor när vi ser på korset. Det enda är den mänskliga sidan, alltså människans synd och skuld gjorde att Jesus dog på korset för oss. Men den andra sidan är att det är Guds kärlek som utlämnade Jesus till att dö för oss. Så det är två sidor på det och vi ska titta på dem också här. Man kan fråga vem bär ansvaret för korset. Varför behövde Jesus dö egentligen? Och det är ju ett mänskligt plan och ett gudomligt plan man skulle kunna tala om. I Apostlagärningarna 2 och 23 så predikar Petrus på pingstdagen. Och så säger han så här om Jesus. Han predikar på en plats där man nyligen hade korsfäst Jesus. Så att det var inte så där, ska man säga, öppet eller positivt kanske att predika. Men det berättas att 3000 människor omvände sig efter predikan. Så det måste ha varit väldigt kraftfull predikan. Men han säger bland annat så här. Han utlämnades efter Guds beslut. Alltså Jesus utlämnades efter Guds beslut. Sen fortsätter han. Ni lät laglösa spika fast och döda honom. Alltså det var Guds beslut att utlämna Jesus. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Men sen säger han till åhörarna som var judar. Att ni lät laglösa, alltså hedningarna, romarna, spika fast och döda honom. I en debattartikel för, ja, den är några år sedan, så läste jag den här debattartikeln, och insändaren talar just om det här med korset, och det kanske representerar den västerländska människan, den moderna människan, hur man tänker på det här. Han sa så här i debattartikeln, en kristen tidning. Plocka bort allt tal om synd, skam, skuld, blod, slaktade lamm och annat förfärligt. Det hör inte hemma i modern tid. Tala hellre om kärlek, barmhärtighet och godhet. Sen svarar han på det här lite senare. Jag ville bara skapa debatt. Men det verkar ändå vara hans åsikt. Den moderna människan kanske har lite svårt att förstå det här. Synd, skam, skuld, blod, slaktade lamm och annat. Vi ska titta lite grann mer på detta. När man ser i historien, den kristna historien, så har de kristna använt olika symboler. Och korset är ju naturligtvis det mest användbara och det mest kända. Och korset har alltid varit det centrala hos de kristna. Däremot så de allra tidigaste kristna, även om man hela tiden predikade korset och man talade om korset och vittnade om vad Jesus hade gjort, att han hade dött för våra synder men uppstått igen för vår rättfärdiggörelses skull, som Bibeln säger, så använde man andra symboler till en början med. Och det har man sett på målningar bland annat som man har gjort i de här katakomberna, de här gravkamrarna i Rom till exempel. Fisken var en sån, iktys på grekiska, motsvarar de bokstäver som inleder orden i satsen. Jesus Kristus, Guds son, frälsare. Det var en symbol man använde. Men man använde andra symboler, ankaret var bland annat då. Arken, Noas ark och lite andra sådana här symboler använde man. Men korset blev centralt som symbol, alltså att man just som symbol i kristenheten, först lite senare, tidigt men inte alldeles i början. Och man tror att det var därför att det var så förfärligt egentligen det här med korset, för det var ju ett avrättningsredskap som romarna använde, så man kunde inte liksom tänka sig ha det riktigt som en symbol som man ritade eller visade på något sätt. Och C.S. Lewis, författaren, han skriver bland annat så här att korset började användas som symbol i kyrkan först när den sista människan hade dött som hade sett en korsfästelse i verkligheten. Så det var någonting avskyvärt egentligen, det här med korset, för att det var ju ett väldigt grymt avrättningsredskap. Men ändå talar ju Bibeln om det och Paulus om att det är Guds kraft till frälsning. Och det var ju ändå det man predikade och det man vittnade om, de första kristna. Vi går vidare lite grann. Titta lite grann på människans ansvar innan vi tittar på Guds ansvar. Och se på varför Jesus utlämnades till att korsfästas. Det var jag som gjorde det. Ja, det var människan som gjorde det. Alla människor är skyldiga. Det är inte bara de som gjorde det i verkligheten, så att säga, korsfäste Jesus. Utan Bibeln talar om att hela mänskligheten är i skuld. Och hela mänskligheten är ansvar för korsfästelsen. Jesu död avslöjar egentligen den mänskliga naturen. Berättelsen lyfter fram olika representanter för mänskligheten. Författarna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, lyfter fram hemliga synder hos människor. Det avslöjas hur de tänkte, hur de resonerade, olika motiv och så här. Vilket var ett av författarnas syften på grund av att materialet användes till undervisning i moral för nyomvända. Man sysslade inte med oväsentligheter som till exempel hur korsfästelsen gick till i detalj. Det var inte viktigt. Utan det var motiven hos människorna som korsfäste Jesus. För att visa människans synd och skuld. Alla människor är skyldiga. Egentligen alla människor är hjälplösa och hopplöst borta från Gud, säger Bibeln. Ibland har judarna beskyllts för korsfästelsen och det lever fortfarande kvar i vissa kretsar att det var deras skuld. Men det är ju alla människors skuld. Det är inte bara någon folkgrupps skuld utan alla människors skuld det handlar om. Även din och min. Och en teolog som heter Peter Green, han säger så här. Endast den människan som är redo att dela ansvaret med de som bär skulden för korset kan göra anspråk på sin del i nåden. Så när jag är med och delar ansvaret, alltså jag erkänner att det var jag som var med och korsfäste Kristus. Det var för mig han dog, för min skuld och min synd. Då kan jag också göra anspråk i nåden. När liksom det träffa mig, när det drabbar mig, då förstår jag också att nåden gäller mig. Och först då kan jag se att det var för mig han dog. Titta lite kort på några av de här personerna som Bibeln nämner speciellt. Som fanns med när Jesus korsfästes. De blottas ganska rejält här. Man förstår hur de tänkte och hur de resonerade. En är ju Pontius Pilatus naturligtvis. Och här framkommer att han hade själviska ambitioner. Och feghet skulle man kunna säga. Framkommer väldigt tydligt också. Det lyfter författarna fram. Pilatus var en romersk guvernör i 10 år i provinsen Judeen, berättas det. Historien. Och när man beskriver Pontius Pilatus som person så var han en obeveklig man, sägs det. Han var skoningslös och styvsint. Och överskuggande allt annat var hans ambition att uppehålla lag och ordning. Det var väldigt viktigt för honom. Han begick antingen självmord eller också blev han avrättad. Historikerna är inte riktigt säkra där. Han ville egentligen frikänna Jesus. Och han hade en möjlighet att välja. Så mitt i hans korruption så att säga så hade han ändå en inre kompass som fortfarande fungerade. Men han, samtidigt som han kände att Jesus är oskyldig och han förstod att det var på grund av avundsjuka som han hade utlämnat Jesus så ville han ändå vara folket till lags. Det var viktigt att visa kejsaren att han hade läget under kontroll. Så han var rädd om sin position och sitt rykte. Så man kan säga att han valde ärelyssnad framför heder och gick emot sin inre övertygelse. Men Jesus dog också för Pilatus. Han dog för det delade hjärtat som vi människor har. Och mycket av det som Pilatus hade, själviska ambitioner och feghet, det finns ju hos generellt hos mänskligheten. Men Jesus kallar oss att helhjärtat följa honom, osjälviskt och frimodigt. Prästerna avslöjas också väldigt tydligt. Och det andliga ledarskapet. Man var avundsjuka och stolta. Och man kunde inte acceptera att Jesus var den han sa sig vara. Man ville bli av med honom. Man ville döda sanningen helt enkelt. Pilatus, han såg ju igenom deras motiv. Men Jesus var en rival om deras eget herravälde. Man kan säga att Jesus, han utmanar din och min trångsynthet. Så Jesus kallar oss att ödmjukt böja oss inför honom och bekänna honom som herre. Men Jesus, han dog även för fariseerna, de skriftledare, saduceerna och så vidare. För det andliga ledarskapet. En annan jag vill också nämna, det är Judas. Det kan man tala om snikenheten. Det finns ju många andra sidor hos Judas också. Naturligtvis man skulle kunna lyfta fram. Men många människor har sålt sig till de lägsta handlingarna. Man kan tänka sig på grund av pengar. Det skulle man ju kunna ta mycket exempel i modern tid också. Och det kanske bara går till sig själv och se vilka frestelser det är med allt med materialism och ägodelar och pengar. Och Jesus varnar ju mycket för det här också. Judas handlade av fri vilja. Även om det är förutsagt i skriften eller i Bibeln att han skulle förråda Jesus. Det kan man ju fundera lite grann på. Gud måste ju ha vetat detta och Jesus måste ha vetat detta när han utvalde Judas som lärjunge. Men vi kommer inte djupare där tror jag. Det är många som har funderat på det genom tiderna. Men Jesus utvalde honom ändå som en lärjunge. Men det slutar tragiskt. Han förråder Jesus på grund av snikenhet och girighet. Och Bibeln talar också om att Judas liv slutar tragiskt. Han begick självmord. Det ser ut som han ångrar sig men ändå att han inte omvände sig och fick förlåtelse. Utan det var mer kanske att han grämde sig över att han hade misslyckats. Vi vet inte riktigt där. Men Jesus dog för oss för att befria oss från makter som vill binda oss. Och även snikenheten eller vinstintresset eller vad det nu handlar om. Det var för alla de här synderna som Jesus dog och det här representerar oss människor, mänskligheten. Så det var människans ansvar. Det var jag som gjorde det. Det var jag som förde Jesus till korset. Det var min synd. Det är viktigt att vi ser det. Och förstår vi det, då kan vi också se nåden. Att nåden gäller mig också. För det andra och sista här då. Det är Guds ansvar. Fadern överlämnade Jesus att dö på grund av sin kärlek. Och det här är naturligtvis oerhört viktigt att förstå. Romarbrevet 5:8, då står det så här att men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det är ett fantastiskt bibelord. Att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Inte när vi var goda eller bra eller hade omvänt oss utan när vi var som värst, när vi var som djupast sjunkna, det var då han dog för oss. Det är Guds kärlek till oss. Någon har sagt så här, och jag tror det stämmer, att om jag vore den enda människan i universum, då skulle Jesus ändå ha dött för mig. Och det var ju så, han dog för hela mänskligheten, men han dog också för dig som individ, för mig som individ. Någon har också påstått att läran om försoningen, alltså att Jesus dog på korset för mänsklighetens synd, är ett av de största bevisen för att Bibeln är sann. Dikten skulle aldrig ha kunnat framskapa den. Karl Barth var professor i teologi, schweizisk teolog. Och man ställde en fråga till honom. Professor Barth, ni har skrivit dussintals av fantastiska böcker och många av oss menar att ni är den största teologen som finns. Av alla era funderingar och tankar, vad anser ni vara den djupaste tanken ni någonsin haft? Det var en intressant fråga. Barth han svarar utan en sekunds betänketid. Jesus älskar mig. Det var hans svar. Det var den djupaste tanke och fundering han haft. Kort bara, bakgrunden till korset och försoningen, det hittar vi i Gamla testamentet med alla offren som finns. Och i tredje Moseboken kapitel 16 så står det om den stora försoningsdagen då all synd rensades bort ur Israel. Det var alltså djur man offrade som förebådade alltså att Jesus skulle komma. Så djuren representerar ju Jesus här. Och det var alltid blodsoffer när det gällde synd och skuldoffer i Gamla testamentet. Du kan läsa om det också i Hebreerbrevet kapitel 9 i Nya testamentet som återspeglar. Ja, hela Hebreerbrevet återspeglar mycket av det i Gamla testamentet. Och tredje Moseboken 17 och 11 så står det att säger Gud till Israels folk att jag har gett er blodet. Det var alltså Gud som gav offren. Det var inte tvärtom. Det handlade inte om i Gamla testamentet. Ibland tänker man så att man skulle blidka Gud på något vis. Men det är inte så, utan det är Gud som tar initiativet också i Gamla testamentet. Det är skillnad mot andra religioner där människan trevar sig fram och försöker blidka Gud eller gudarna som man tror på genom att offra på olika sätt. Men så är det inte i Bibeln, utan det är Gud som söker människan och han gav dem den här försoningen genom blodet då. Och det här var det ju djuroffer i Gamla testamentet. Och i Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 5, 18 och 21 att allt detta har sitt upphov i Gud, talar han om Jesus död på korset. Men det gäller också då hela Gamla testamentet också. Gud försonade hela världen med sig. Så det är Gud som tar initiativet på grund av hans kärlek. Och man skulle kunna lägga till också hans helighet. För att hans helighet kräver ju egentligen offer, blodsoffer, för Gud kan inte se mellan fingrarna med synd, för då vore han inte helig eller fullkomlig, det går inte. Men Gud hade en väg och det var att offra sig själv i Jesus Kristus. Han dör själv för oss för att befria oss från synden. Bara genom att se min skuld kan jag se Guds kärlek som vi har talat om inledningsvis här. Det handlar inte om att gräva i oss själva. Det är inte det det handlar om. Men Bibeln talar om att den helige ande vill visa oss till omvändelse och visa oss vem Jesus är, vad han har gjort på korset. Vi kan få komma till insikt om Guds kärlek och förstå att utan Guds kärlek hade vi inte haft en chans som människor. Utan korset så är det bara hopplöshet. Och Romarbrevet 5 och 5 säger Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Det är den heliga andes gåva. Så vi kan få erfara Guds kärlek i våra hjärtan. Och då ser vi också vad Jesus har gjort på korset. Vi förstår det här med försoningen, att det var för mig som han dog. Den heliga ande visar på Jesus och vad han gjorde på korset. Och anden vill inte fokusera på sig själv, utan han vill alltid fokusera på Jesus. Det ser vi också i Bibeln. Så när Paulus och de andra i Bibeln predikade frälsning och omvändelse, då handlade det alltid om korsets budskap. Att Jesus hade dött för människornas synder. Och då fanns den heliga ande där och så träffade budskapet människornas hjärtan, så de kände att det här gäller mig. Jag behöver vända mig till Gud. Jag behöver be om förlåtelse. Jag behöver söka frälsningen. Jag behöver Jesus i mitt liv. Det fanns en medlem i en rockgrupp som heter Nationalteatern, Ulf Dagerby, som inte var kristen tidigare, och han skrev så här när han hade upptäckt det här med den kristna tron. Han var väldigt förundrad, och jag tycker det är fint när människor blir förundrade och lite överraskade när de ser vad den kristna tron betyder. Och han började gå i kyrkan, och han säger så här, utbrister så här: det är otroligt att man får sina synder förlåtna. Första gången jag var på en gudstjänst undrar jag, är detta möjligt? Det är så generöst över all fattningsförmåga att bli förlåten för sina synder. Och det här tror jag att Gud vill att ska drabba dig och mig också. Att vi blir förundrade. Att vi verkligen får se att vad fantastiskt att Jesus har dött för mig. Jag kan få uppleva förlåtelse för mina synder. Eller jag är förlåten. Jag vet inte vilket tillstånd du är i som lyssnar till den här undervisningen. Men är du en troende redan och har tagit emot Jesus i ditt liv, så kan du få uppleva tacksägelse och se det på ett nytt sätt. Det här. Du kan bli liksom förnyad i din tro. En återupptäckt vad förlåtelsen innebär, vad nåden är för någonting. Att frälsningen är en gåva från Gud som du har fått. Och har du inte tagit emot Jesus till frälsning, så vill jag uppmuntra dig att öppna ditt hjärta och ta emot Jesus till frälsning. Då kommer du få uppleva någonting helt nytt. Det är inte bara teorier eller kunskap det handlar om. Det är inte bara att få en massa undervisning och försöka förstå med huvudet, utan poletten behöver också trilla ner så att man förstår med hjärtat också. Och det förvandlar en människa totalt. Och det kommer att förvandla ditt liv också, när du ser att det var för dig Jesus dog. Att du är förlåten. Det finns nåd och frälsning för dig. Det finns en känd psalm, Amazing Grace på engelska. På svenska sjunger vi förundrad. Jag hör ett glädjens bud. Förundran. Jag tycker om det ordet. Kan få att upptäcka vad Jesus har gjort på korset. Det väcker förundran hos människan. Är detta möjligt? Tänk vad fantastiskt. Det finns förlåtelse. Det finns frälsning. Det är långfredagens budskap. Och vi ska gå vidare på påskdagen på söndag. Tala om mer om uppståndelsen. Gud välsigne dig.